Red. Honored with three 1994 Academy Award nominations for Best Director, Best Original Screenplay, and Best Cinematography. Red. A beautiful woman enters the world of a seductive stranger whose secret leads her into a mystery and whose past reveals her destiny. Critics across the nation are calling it one of the year's 10 best movies. Siskel and Ebert give it two thumbs up. The New York Post says Irene Jacob is enchanting. The New York Times calls her mysterious, seductive. And the Chicago Sun-Times says Red is a fascinating puzzle. Irene Jacob, Red.
Nytt avsnitt av Tittar och snackar här, nummer 129. Och idag ska vi prata om en film som verkar ha ramlat ut från IMDb Top 250. Men när vi låste listan den 1 november så låg den på plats nummer 248. Vilken film är det, Gustav?
Det är den röda filmen som tillhör då trikoloren, som den kallas, Kieslowskis trilogi om franska flaggan, temat där om frihet, jämlikhet, broderskap. Den blå filmen, den vita filmen och så då den röda filmen som ligger låg på 248 och kanske kommer tillbaka där. De går ju lite in och ut. Jag såg att Prisoners, Jake Gyllenhaal-filmen, var där och försvann.
Okej. Ja. Det intressanta om det här var att Kieslowski, som regisserat de här filmerna, jag läste att han i princip hade sagt att de här filmerna bygger på den franska flaggan och det här, eller har den här symboliken och allting och referenser till flaggan och vad den flaggan står för. Det var helt bara för att kunna få finansiering.
Jag kommer diskutera det här på... Jag har det som en punkt på min lista. Då klarar väl någonting. Men vi kan väl ta det då.
Det kan vi. Men har du någon kontext då om de här filmerna mer?
Ja, det är ju att på 90-talet, alltså när jag började filmskola och sådär, det var ju då han slog ju igenom runt, eller innan jag började filmskola, alltså med dekalogen-filmerna som var en timme långa. Först gjorde han någon som var så här, en liten film om kärlek och sådär, och sen tillhörde de dekalogen-serien. Men det var med de här, med trikoloren, som han blev ju på något sätt den sista stora gubbposören. För det är ju inte lika inne idag. Alltså så här, att vara en... Eller i Sverige för sig, jag tänker Roy Andersson, Ruben Östlund. I Sverige gör det comeback, men i övriga världen har det lite försvunnit. Men de här filmerna var ju superstora. Alltså fick ju femmer och fyror. Jag minns att den vita filmen fick flest treor. Och att den röda filmen, som då ligger på 248, de andra dyker inte upp där, vi kommer diskutera alla tre. Men den röda filmen var den som fick allra bäst. Och det tyckte jag då, jag kommer ihåg att jag inte tyckte samma sak. Jag älskade Friheten blå filmen lite för att det var, kändes så här tonårscoolt att ha en artig film att tycka om. Förmodligen var jag bara kär i Juliette Binoche, förstår du?
För mig som är oinsatt så skulle jag väl säga att jag skulle kunna tro att den blåa filmen skulle varit den som var mest hyllad. Men jag kan samtidigt också förstå att den vita filmen är den som kanske ligger lägst bland recensenter av de här tre.
Ska vi gå direkt på min temperaturlista?
Ja, men har du nu gjort en temperatur som alla tre filmer, eller är den fokuserad kring den röda filmen?
Jag har försökt vara lite lista här. Jag har gjort på trikoloren och petar in filmerna. Men det hör ihop på något sätt. Jag kände det när vi har sett alla de här tre filmerna nu igen. Och då kände jag att många punkter hörde till alla tre filmer.
Ja, okej.
Det är ju så jävla mycket Kieslowskis filmer det här liksom.
Men känner du att du behöver dra storyn till filmerna då innan vi kör igång? Eller ska vi förutsätta att de som lyssnar har lagom insatta?
Jag går på min punkt nummer ett. För det har med story att göra. Okay?
Menar du punkt nummer 10?
Nej.
Nej, punkt nummer ett. Vad dum jag är. Precis. Kallast.
Och för den som lyssnar på det här första gången, eftersom vi pratar om Kieslowski, det kanske är någon som loggar in och tror att vi är så här Kieslowski-människor som diskuterar finkultur. Så är kör vi en temperaturlista från 1 till 10. 1 är det kallaste med filmen, alltså det sämsta. Och sen går vi ändå upp till 10, det varmaste, det bästa med filmen. Oberoende av vad man tycker om en film, så finns det något som är sämst och någonting som är bäst.
Våran, den här temperaturlistan också, som nu jag misslyckas att förstå efter 2 år, har faktiskt tagit sig vidare över världen. För jag pratade med en kompis som bor i Australien på tillfället. Eller bott rätt länge och kanske kommer att bo kvar där för all framtid, vem vet. Han har startat någon videopod om spel. Och då skrev han så här, så ska jag läsa upp vad han skrev. Martin heter han. Han brukar klaga på min ljudkvalitet. Jag ska se om jag hittar. Han skrev så här: Emil, jag och en kompis gör en retro gaming show på YouTube. Och jag är så kär i den temperaturlista att jag vill låna den till våran show. Med modifikationen att våran lista bara är 5 punkter. Vi kommer ge all cred för den och puffar TDS med någon länk också. Så jag tyckte att han skulle puffa TDS i Australien. Men det är kul ändå att vår temperaturlista uppskattas.
Ja, och jag gillar att Australien, jag har ju också en vän i Australien som lyssnar, eller lyssnade på oss ibland. Jag tror han lyssnar nu också. Då och då. Jag tror han kommer lyssna på Kieslowski, för han liksom jag tyckte det var lite fint att gilla den Friheten blå filmen. Men så Australien är nog det land efter Sverige som lyssnar på oss mest.
Det tror jag. Två lyssnare från Australien.
Precis. Min punkt nummer 1, det kallaste, sämsta med hela trikoloren, är luddigheten, otydligheten i temat och storyn. Nu sa ju du, Emil, att han bara använde det här med jämlikhet. Jag läste någon annanstans att han ville göra något, att det handlar om då frihet, jämlikhet, broderskap. Men att han ville vara ironisk. Men jag tycker det var otydligt också. Och även om han bara sålde in. Men vad är din kommentar på det du sa tidigare? Visste du det innan du såg filmerna? Att det bara var ett försäljningstrick. Och att han bara gjorde egentligen 3 olika filmer.
Jag skulle, det är fel att säga försäljningstrick. Det känns ju mer som att han körde en Woody Allen-grejen kanske. Att han gjorde film där han fick pengar. Men... alltså jag är så oinsatt att jag trodde väl på något sätt att Kieslowski var en fransk regissör och helt enkelt hade gjort en film om sitt hemland, typ. Men nu när jag såg filmerna så hade jag väl svårt att se den här kopplingen. Så det känns nästan befriande att även han hade gjort det så här lite slapphänt. Du vet, att han var så här, jag kunde inte spela in de här Polen eller var som helst. Jag gick dit, jag fick pengar. Och det här var ett sätt att kunna få lite extra pengar.
Ja, och vi ska tillägga här, när Emil hänvisar till att han säger att han trodde att Kieslowski var fransk, så är alltså Kieslowski polsk.
Precis. Om Polen skulle ha en startelva typ så här, i så här korpenfotboll för så här filmregissörer, så hade de haft en rätt stark uppställning. Och de har ändå Roman Polanski också. Och
Vajda.
Ja, och sen har väl även han som tappat namnet nu, bajs för mig, men han som regisserade Jökbot.
Milos Forman, men han är ju tjeck.
Ja, tjeck. Ja, men Polen, Tjeckien, samma sak. Okej, jag läser upp här bara Kieslowski. Kieslowskis exakta citat då på min knackliga engelska. The words, alltså liberte, equilite, fraternite, are French because the money to fund the films is French. If the money had been of a different nationality, we would have titled the films differently, or they might have had a different cultural connotation, but the films would probably have been the same.
Ja, men och då vi säger att jag då respektfullt krossar det där med temat, att säga vad fan, han var äldre. Det här var ju Kieslowskis största filmer, men också hans sista filmer. Han drog sig tillbaka och dog 2 år senare. Vilket jag lite hade glömt bort. Kanske tala för hur många ändå var så här. Det var fint att gilla de här filmerna. Men egentligen glömde alla bort dem väldigt fort. Men ändå om vi går in storymässigt då. Där ni ska få handling, alltså loglines, handlingarna till de här filmen. Så blir man ju förvirrad där också. Förstår du? Alltså i han som historieberättare. För... den blå filmen handlar på något sätt om en kvinna som förlorar sin man och sitt barn i en bilolycka. Och på något sätt då sökt här, blir fängslad under sin sorg. men söker frihet från sin skuld, frågetecken, tills hon hittar den i att hjälpa makens gravida älskarinna. Så här, men det händer ju så mycket annat i den filmen som är så här, men det kommer vi komma till också. Den vita filmen är ju lite, är väl så här mest Hitchcock på sätt och vis, om en man som blir dumpad av sin tjej och straffar henne för det. Och enligt regissören är han en hjälte och inte en jävla sociopat.
Ja, den filmen är väl också gjort på något med lättast hand. Den är ju närmast att vara en komedi av de tre.
Ja, men och det är där jag tycker han... Det här är luddigt. För jag tycker Kieslowski tar sig så många friheter hela tiden. Att det blir konstigt. Alltså så här, om han i en scen vill göra ett nattsvart drama, då gör han det. Trots att det i 8 scener har varit nästan så här... Lites komik, alltså Robbie Williams, en ryss i New York liksom. Och så bara pendlar han, alltså så här, nu ska det bli thriller i 11 minuter. Ja, då får det bli thriller i 11 minuter. Jag tycker det är fusk. Och jag tycker det är typiskt att folk tycker det är fint när det är att man i grund och botten inte riktigt förstår vad någon håller på med. Visst, det kan vara roligt, men jag känner att det blir falskt. Och speciellt då i röda filmen som inte jag mindes. Och här fick jag respekt för mig själv som 16-åring, för jag förstår att jag inte minns den röda filmen. För jag kan inte hitta på en 2 meningar vad den filmen handlar om.
Jag är rädd att jag inte förstår den filmen. Fuck. Eller jag vet inte om jag förstår den rätt. Alltså, skulle jag prata om de här filmerna på en middag med kulturmänniskor och typ också snabbt sett på 2 meningar för att jag kan säga vad den röda filmen handlar om, så känns det som att alla har blivit tysta runt rummet, tittat på mig och typ sagt, alltså du har inte förstått någonting.
Ja, men då hade jag tagit upp dig i min famn och vyschat dig och sagt, det är de som inte förstår, Emil. Det är men de som inte förstår. Du har rätt. För filmen har inte. Men om jag bad dig så här, vad handlar den röda filmen om? Vi sitter på en middag. Vad handlar den röda filmen om? Berätta här för våra lyssnare. Och berätta det kort. Vad handlar den om?
Alltså rent så här, övergripande vet jag inte, men konkret handlar det om en kvinna som är fast i något halvdålig relation. Och som träffar en man. Och mannens historia speglas i en ny relation mellan 2 andra människor. Så vi får se hans historia väldigt konkret i nutid samtidigt, typ. Något sånt. Och sen i slutet så binds alla 3 filmer ihop på något sätt som inte riktigt känns som att det finns en övergripande idé till varför. När Juliette Binoche kommer tillbaka, dyker upp igen och...
Ja, de binder ihop alla de här 3 filmerna på samma sätt som... Som de gamla grekerna när de lät, alltså de byggde upp ett jättestort mänskligt drama och i slutet kommer gudarna ner och bara säger att den har rätt, den har fel, den får dö, den får älska. Alltså det säger att Kieslowski bara säger att så här ska det vara. Det finns ingen berättelselogik som leder
nej,
till
precis,
det här slutet.
Nej, men precis, för hade jag fått sitta med Kieslowski om en whiteboardtavla och post-it-lappar och tänkt ut den här trilogin, så hade jag väl kanske gjort så att alla i vardera film, för de har ju också några scener där som även innan den här färgscenen i slutet där karaktärer från andra filmer dyker upp igen och sådär. Men jag hade väl kanske sagt då, kan inte alla filmer handla om vägen mot färjan på något sätt? Det är väldigt konstigt att Juliette Binoche i slutet bara dyker upp i färjan, alltså,
ja, och även Julie Delpy och han snubben. Hon sitter ju till och med i fängelse i vita filmen. Det är så här, gjorde hon inte det? Alltså, förstod inte jag det heller.
Men så förstod jag det, och varför skulle han vara med henne på färjan sen?
Ja, och det har ju gått, det är ju inom loppet av ett år. Om hon sitter inne för mord, och varför
eller,
de på färjan?
Eller är det bara en symbolisk scen i slutet, som att alla har blivit shipwrecked på ett land?
Ja, men så här, förmodligen, för Kieslowski tar sig så många friheter att allting är möjligt. Men då blir det falskt. För att det är så här...
Varför skickar domaren i den röda filmen iväg kvinnan i den filmen, Jacob heter hon väl efternamn, skickar iväg henne att åka färja istället för att flyga, för att han en gång i tiden hade åkt färja, antar jag. Skickar inte han henne på samma resa som han själv tog
Men hela det är larvigt där. Det är larvigt,
ja, men det är
och
väldigt,
luddigt faktiskt.
Jag tror, larvigt och luddigt kanske. Jag tror det är väldigt intressant för en pretentiös filmvetare att skriva en avhandling om det.
Jag kan bara säga att för människor som just nu kanske pluggar film och tycker det är väldigt roligt att överanalysera, som inte ännu har tröttnat på det, så är ju de här allra bäst. För man kan hitta på precis vad som helst. Alltså hitta symbolik i precis vad som helst.
Ja, och jag nämnde tidigare i den här podcasten, tror jag, att jag spyr på den här det teoretiska symbolletandet i film. Det som ingenting som regissören medvetet har planerat för betyder ingenting i filmen.
Nej, men det roligaste exemplet var när jag gick på filmgymnasium och så skulle filmläraren, som inte var en filmanalytiker utan så här gammal bildlärare, som bara kanske snabbt hade läst någon kursbok, du vet, om filmanalys.
Ja, första filmen man får se då brukar väl vara typ Gudfadern eller möjligtvis.
Nej, men då kör de, dels börjar de med Black Rain, Ridley Scott-filmen med Michael Douglas.
Men det är ändå spännande, spännande val.
Exakt.
Hade hon precis sett den med sin man på bion och sådär?
Nej, men alltså den fanns ju på VHS då, eller vad menar du?
Jo, men som att hon hade sett den med sin man på bio och tyckte om den väldigt mycket.
Jag minns inte anledningen. Jag är säker på att jag frågade, för det var ett märkligt val som jag gillade. Men så började filmen och då var det så här: Michael Douglas i introt åker motorcykel över en bro. Och då bara pausar de direkt, så här, 2 sekunder. Ja, anledningen att han åker bort från sig själv här. Men nej, han åker. Alltså det är ett intro på en film, förstår du?
Okej, men då kan jag säga så här. Bra symbolik. Till exempel här, när Hitchcock medvetet låter tåg åka in i en tunnel för att visa på att två har samlag. Det är bra, det är medveten symbolik.
Det är lite skoj symbolik också.
Men till exempel när jag läste filmvetenskap i Halmstad, då visade läraren klipp ur typ Psycho och började så här superanalysera och visa symbolik för alla fåglar som fanns i rummet. Som att de var en symbol för, du vet, mammans välde över den här pojken då. Bates och allt det här. Och jag satt och allt hon babblade om var liksom skapat i stunden i princip. Av henne. Och jag satt och bara, Hitchcock har inte tänkt på det här överhuvudtaget.
Ja, men det är just det. Det är också det som är, alltså, för om man... Om man har en glimt i ögat så är det vackert, för vi läser alla in privat symbolik känslomässigt i alla filmer vi ser. Det är därför man ibland gillar en film, för att man känner igen sig i saker. Men där går det ju över gränsen. Alltså ungefär som att om min lärarinna känner sig förtryckt av sin make, så läser hon in det i så här, ja, det här i fåglarna till exempel. Det blir så här, ja, så är det för dig, men du kan inte stå här och säga att det är det Hitchcock tänkte och att vi ska tänka så när vi ser filmen. Det finns något fascistiskt över.
Jag vet, och jag gillar inte folk som utnämner sig själva till auktoriteter på områden som där de bara ska vara tyst. Men ja, jag vet inte, jag tror säkert många lyssnare inte håller med också. Men ska vi hoppa vidare till punkt nummer 2?
Ja, för det finns fina exempel, men nu pratar vi om Kieslowskis Trigoloren, och här är det överdos i symbolik. Alltså det är det här falska djupa. Som jag kan känna lite när jag ser Turist också, att det bara skrapar på ytan, men filmen säger att den fördjupar massa saker som inte fördjupas, och så känner jag med Trigoloren. Det är för luddigt. Så jag tycker Tarantino fördjupar, nu skulle jag säga något mer om sexualitet i någon av sina filmer, men det tar jag tillbaka, för det är väl det sista han gör liksom. Min punkt nummer 2 på listan är faktiskt den sexuella dynamiken mellan trist vit man och överskön yngre kvinna. Det är alltså sexscenen i den blå filmen måste ju du ha börjat skratta åt.
Jag ska erkänna att jag har faktiskt sett den röda filmen typ en och en halv gång faktiskt i förra avsnittet. Den vita filmen är den filmen av de här som jag sett tidigare faktiskt. Jag såg den år 2012 enligt filmtipset. Och den blåa filmen är den jag såg först nu och hade svårast att hålla mig koncentrerad inför. Men om du menar med sexscen, menar du den mot det som är mot ett akvarium eller någonting? Mot slutet?
Fan, det... Jag minns inte vad det var emot.
Men hon trycker sig mot en glasruta i alla fall.
Nej, men det är slutet, det är slutet.
Ja,
nej,
du menar den. Men okay,
hon tänker här att ni har en enkel kvinna. Alltså hon är ju verkligen, hon är förlamad av sorg liksom. Och så ringer hon upp den döda makens kollega och bara säger så här: älskar du mig? Oui. Hör man rösten på andra sidan.
Ja, ända sedan jag började jobba för din man sen också.
Ja, precis. För det här är också så här dialog som är on the nose. När karaktärer säger saker man inte säger i verkligheten, utan bara för att manusförfattaren, skaparen, autören, posören Kieslowski ska få fram. För det är så här, jag menar, om min kompis tjej skulle ringa och fråga älskar du mig, så skulle jag bli tyst och kanske försöka svara lite undvikande. Men han bara säger oui. Jag har gjort det ända sedan din man presenterade oss för varandra. Kom hit, säger hon. Och så kommer han dit. Och så går han in och säger att jag är våt av regnet. Och då tar hon av sig kläderna, klär av sig naken. Och han är så trist, den här mannen också. Och det är så här ologiskt. Att den här... Ja, jag blir bara trött. Jag blir faktiskt trött. Jag skulle verkligen vilja ha... Se den här med de starkaste, mest maniska feministposörerna jag känner. För de hade ju börjat skrika och slita i TV liksom. För det är även hela röda filmen, den här gamla gubben.
Ja, men det, men i blå filmen, det jag antar att det var för något sätt för att komplicera sorgen och sorgarbetet. Men jag tycker om i den vita filmen sexscenen som följer efter rättegången i början där, när hon har sagt att hon inte älskar sin man längre och att hon vill att äktenskapet ska brytas, allt där. Och sen har de sex ändå på något sätt, du vet. Den scenen tycker jag om jättemycket faktiskt. Och sen tyckte jag också om det, att på något sätt aldrig var en sexscen i röda filmen, men mellan då alltså huvudrollsinnehaverskan och den äldre mannen. För där fanns ju ändå någon sorts... Det var ju ändå den filmens romans. Men tänkte du på den röda filmen När unga mannen spionerar på sin flickvän och hon är otrogen med en snubbe? Minns du det? Han klättrar upp i ett fönster och kollar in. Ja, det är den typ mest komiska sexscenen någonsin sett i en film. Den är så otroligt oattraktiv, den sexscenen.
Vad fan hände i den sexscenen? Varför har jag glömt det?
Det är så här missionären. Men han, dels har han sina ben korsade, vilket inte jag riktigt förstod att man kan ha när man är missionären. Men också att den känns som två människor som typ har sett en bild på hur folk har sex i någon så här läkarbok, men aldrig sett eller fått förklarat för sig hur man har sex. Du vet, typ som två människor på ett gruppboende eller två människor på en öde ö. Och så ska de ha sex, för det ser bara så konstigt ut. Alltså det ser otroligt oattraktivt ut som det inte finns.
Du säger ju att du ändå gillar, jag älskar ju buddy love. Och jag har inget emot vänskapen mellan en yngre kvinna och en äldre man.
Jag gillade den, alltså den här.
Ja, men vänta, för det finns från 90-talet en annan fransk film med Emmanuel Berthe och relationen till en äldre man som heter Nelly och Herr Arnaud, som jag tyckte då och vet att jag skulle tycka idag. För det är samma regissör som gjorde Ett vinterhjärta. Den är skitbra. Där köper jag, du vet, den här vad ska man kalla det? När det är erotiskt fast man inte ligger med
varandra. Jag tror att filmen officiellt har kallats en antiromans eller antiromantisk film.
Ja, men jag var ute efter något annat. Men skitsamma, men här i röda filmen tycker jag köper inte. Förstår du? Jag köper inte den dynamiken, den laddningen. Och det problemet har jag med flera relationer i Kieslowskis alla de här tre filmerna. Vita filmen är den som landar bäst relationsmässigt.
Jo, men måste det finnas någon attraktion mellan dem? Eller
den spelar ju så mycket på det. Alltså, för annars, det måste det finnas absolut. För annars köper inte jag att den här tjejen blir helt besatt av en sur gubbe vars hund hon har råkat köra på.
Alltså, det måste
ju bygga upp någonting. Men han sitter ju bara och är svintrist och orerar. Och så sitter hon och bara ser så här helt betagen ut, trots att han är inte intressant. Och i slutet så kommer symboliken för den här då antiromansen är när hon ska åka till, på den här färjan, så säger hon, för hon, de har ju en hund gemensamt då, som hon har köpt på, som han hade och inte bryr sig om. Så säger hon plötsligt så här: jag vill att du ger mig valpar. Inte så här, kan vi inte skaffa hundvalpar eller någonting, utan så här: jag vill att du ger mig valpar, aka jag vill att du befruktar mig liksom. Jag vill att vi får barn tillsammans. Och så plötsligt sitter han med en massa valpar när hon är på färjan. Och då kände jag så här: vad fan, det här är ju faktiskt larvigt. Det är ju faktiskt larvigt.
Jag kan säga så här: jag tycker de har löst det lagom bra med att hon hela tiden har anledning att återvända till honom, fast han är en väldigt osympatisk person. Dels att han har betalt för mycket pengar till veterinären, och att hon har köpt på hans hund. Och sen också i det här att det så står om honom i tidningen och hon känner sig skyldig och måste åka dit. Problemet för mig blir väl lite när han, den här osympatiska mannen typ, i princip säger till henne då: berätta för mig om ditt liv, eller berätta för mig om det här och det här, och hon gör det utan bara öppnar upp sig och bara prata för att vi ska, du vet, få igång dialogen i scenen. Det är det jag inte riktigt kanske köper, om han nu är så osympatisk och inte har någon riktig charm. Men jag har inget problem med att hon återvänder för att hon måste. Problemet blir väl att när händer det att hon och han fäster sig vid varandra? Det ögonblicket kanske aldrig finns. Det jag
jag är så distanserad från den här filmen att trots att de då och då möts, så fattar jag inte att, aha, är det det här det handlar om? Handlar det om kvinnan och mannen? För att hon gör så mycket annat hela tiden. Så att det är först i slutet som jag är så här: jaha, det handlar om dem. Jag har inte fattat det under hela filmen. Jag har bara suttit och försökt förstå vilken riktning Kieslowski försöker gå. Herregud, hade Judd Apatow gjort den här filmen med Jack Nicholson och Michelle Williams, så hade det blivit mycket bättre. Det är väl det jag är ute efter. Jag tycker den röda filmen är bland de oproffsigaste filmerna, men kanske snygga filmer då. Kommer vi komma till sen? Ska jag gå vidare eller har du något mer?
Va? Nej, gå upp till punkt nummer 3 du, Gustav.
Ja, och jag tycker vi kan hoppa över punkt 3, för punkt 3 är den röda filmen. Det är den är svag. Den ligger där nere på tempen. Men det har vi avhandlat ganska bra. Så punkt nummer 4 är jag som gillar filmmusik. Det vet ju du och ganska många som lyssnar också. Det finns väl på vår Facebook-sida, så jag har länkat några spellister. Har du lyssnat på den?
Ja, jag har faktiskt lyssnat på när jag skriver. Dock, först gjorde du en megalista. Den lyssnade jag på en hel dag när jag fick skriva.
Hur funkade den?
Det funkade väldigt bra.
Ja.
Men sen hittade jag Gone Girl-soundtracket, så jag lyssnade på det en del. Och även Interstellar-soundtracket. Sen postade du en lista där som var mer dedikerad till mig. Men där var det ju mer låtar. Så den får jag lyssna på när jag diskar.
Precis. Stör den lite mer.
Ja, jag vill gärna inte ha sång med om jag skulle försöka skriva.
Nej, inte jag heller. Men jag tänkte att du, i och med att du brukar lyssna på podcast när du skriver, så tänkte jag att någon sång då och då kanske du behöver liksom.
Ja, jag vet inte om jag har lyssnat på när jag har skrivit podcast. Men ja, whatever. Alla våra lyssnare, det finns några Spotify-listor med musik från Gustav på Facebook.
Precis. Min punkt nummer 4, någonting som fortfarande är lite kyligt men inte sämst, inte kallast med filmen, är när soundtracket i den blå filmen faktiskt främst kommer in och skriker det i ansiktet. Jag blev så jävla irriterad. Det är så här helt ologiskt. Det är en tyst dialog och så säger en karaktär, ställer någon fråga som Kieslowski vill ställa till oss. Det känns inte naturligt att det är karaktären som egentligen frågar den andra karaktären, utan Kieslowski vill att de säger det här. Och då kanske de säger så här: hur var din barndom? Den var bra. Förstår du? Och så fade till svart. Där man tror så här: det kommer oväsen och fade till svart. Okej, nu börjar någon ny scen. Då fejdas det upp igen med mer oväsen och samma scen. Det skulle vara någon så här, det är någon symbolik där också som bara känns, alltså jag skulle vilja se att Paul Rudd och Will Ferrell och Jack Black och gänget gör parodier på tricoloren. Det, fan, eller jag skulle vilja ge den utmaningen till vem som helst. Var det här någonting du tänkte på med soundtracket i... Det kanske du, fan, vi kan skita det. Om du inte har någon...
Ja, alltså jag är ingen, förlåt, alltså jag är ingen soundtrack-kille, men jag tänkte på det där med de här, den konstiga Fade to Black i blå filmen. Ja. Men däremot, vad tyckte du om när det var Fade to White då, när hon får orgasm där i vita filmen? När de väl kan genomföra ett samlag, det här paret.
Jag tycker det känns jag har svårt att köpa just de här sexuella undertonerna i samtliga de här tre filmerna. Det känns lite som så här önsketänket vi har när vi är tonåringar. Mm. Och som vissa då äldre posörer, vissa män har livet ut, men där du och jag och många som lyssnar på den här har insett att nej, men vi kommer aldrig bli alltså så här, vi kommer aldrig vara åtrådda av någon kvinna på det fullkomliga sättet. Men jag tyvärr jag tycker det känns tråkigt att känna så, men jag tycker det är larvigt här.
Vilken hopplös tillvaro du sätter dig själv i, men även mig nu.
Vadå att
ingen kvinna någonsin kommer åtrå mig tillräckligt mycket att när vi väl har sex så bara...
Nej, men inte på det fullkomliga sättet, förstår du? Alltså att även om du träffar en fru och ni har det jättebra, så är det inte så att hon åtrår dig så fort du säger någonting smart, förstår du? Men det känns som att så här, i Kieslowskis värld så blir en kvinna totalt fängslad av en äldre man, trots att han har noll charm, liksom. Noll ödmjukhet, noll intresse. Det blir så här. Det blir larvigt.
Ja, okej. Nästa punkt då.
Punkt nummer 5. Jag ska erkänna, Emil, jag är lite obehagligt emot. För det, i och med att jag känner så många som jag är ju bara upprörd kring det jag pratar nu, kring de här tre filmberättelserna jag har tittat på. Förstår du?
Mm.
Jag bryr mig inte annars. Utan det är de här filmerna som jag tycker är larviga. Och så blir jag samtidigt generad. För jag hör plötsligt hur jag låter som min syster vid ett middagsbord. Men det är de här filmerna vi pratar om. Jag är irriterad. Jag märker att jag är på dåligt humör nu. Min punkt nummer 5. Någonting som ligger och skvalpar i mitten. Men det är de här sporadiska karaktärerna, birollerna om ni så vill, i samtliga filmer, som verkar ha någon mening för Kieslowski, men kanske inte för storyn. Det är plötsligt någon granne som är hora och som Julia Binoche hänger med i blå filmen. I röda filmen finns det också alltså så här, massa karaktärer som dyker upp och får massa sentid och som ska skildra något, men jag förstår inte vad. I blå filmen till exempel så är det så här Kurt Sutter-montage. Har du sett Sons of Anarchy någonting?
Har faktiskt inte gjort det.
Men det är många lyssnare som säkert har gjort det. Och det har ju blivit ett lite så här running gag att Kurt Sutter, skaparen av Sons of Anarchy, älskar montage, både i början av avsnittet och i slutet. Alltså det kommer en låt och så får man se vad alla karaktärer gör.
Ja, men det är ju som den typiska Donnie Darko-scenen när den låten Mad World spelas. Och man får se alla, du vet, alla på något sätt har lärt sig någonting i filmen och alla ska ligga och sova och ingen kan sova. Och så, vet, tonar över till så här, olika bilder i montage. Jag vill försöka exakt hur du pratar om.
Ja, och Sons of Anarchy fulla av hyggligt snygga sådana. Det kan vara hur alla karaktärer har sex på olika sätt, förstår du?
Mm.
Någon älskar passionerat med en hora, någon har plötsligt homosex och man får lite så här ny info. Det är så här, aha, ligger han med den där mannen? Och någon blir våldtagen i fängelset, förstår du? Alltså verkligen så här hardcore montage. Men i slutet av Friheten blå filmen så har Kieslowski ett sånt montage.
Mm.
Där alla karaktärer dyker upp som är så här: varför dyker den här statisten upp? Varför dyker den här pojken som såg olyckan upp? Jag vet att han dyker upp en gång till i filmen, men han betyder inget. för filmen. Han betyder någonting för Kieslowski. Men vad i helvete gör han? Vad i helvete gör ett montage här överhuvudtaget? Herregud vad sur jag är.
Men med allt det här Fate och svart jättelänge, eller Fate och vitt orgasm, och de här montagen, känns lite som att det här är så här någon, typ en Quentin Tarantino-figur som har jobbat i en hyrfilmsbutik och sett väldigt mycket film, ska göra sin första film och plockar in allt de kan visuellt. För de här känns så här, lite så här överbelamrad med den här typen av bildlösningar och sånt kanske. Och främst då,
ja, precis. Och överbelamrad även då. Alltså när han har suttit här och skapat de här berättelserna, så finns ju inte det här att det finns ju ingen så här redigeringsfunktion i honom, utan som om jag skulle göra en film och så här, jag vill även hylla min farmor som är död och som älskade film. Så då får jag in den här äldre kvinnan som Django i Django Unchained möter på vägen, och så hänger vi en kvart med henne. Och så vidare och så vidare. Det känns ju som att alltså de här filmerna känns väldigt självcentrerade på det sättet. Men vi går vidare nu till, för nu kommer vi uppåt på listan. Mm. Och då kommer det komma lite mer positiva grejer. På punkt nummer 6, någonting som jag ändå trivs med, som jag tycker är bra med den här filmen. Och det är den vita filmen, som jag då tyckte var trist på 90-talet. Men som jag tycker absolut håller mig mest engagerad av de här tre idag.
Jag skulle erkänna att jag gillade den röda filmen lite.
Jag älskar ju att du gillar den,
för
att...
Men jag vet inte riktigt vad jag gillar med här. Jag tyckte bara, dels de här filmerna är ju rätt korta, så de är inte lika svåra att ta sig igenom som Swades, om man känner ett motstånd mot dem till att börja med. De är väldigt enkla filmer så. Men det var någonting bara med röda filmen. Jag tyckte att det var något enkelt där ändå hur hon besökte.
Men det kanske är därför honom. Den finns kvar. Det är den som lever på IMDb 248. Den ändå betyder, den betyder ingenting för mig på när jag var grabb. Och den betyder tydligen, det är jag som inte förstår den.
Det kanske
den middagsbordet typ som
blå,
förstår.
Den kanske är lite pretentiös likt den blå filmen, men inte lika seg och tråkig. Jag menar, blå filmen har ju oturen att Juliette Binoche går runt och spelar lite tyst och ledsen den här tiden. Röda filmen kanske lever lite mer. Men sen, vita filmen är ju sagt enklast kanske att ta till sig, och den jag tycker är roligast att titta på.
Storymässigt.
Ja, och även Delphi har ju en skön karaktär där i början. Det finns någonting kul i det liksom. Det finns någonting lite...
Ja, men det är en loser som man sympatiserar med. Det finns en snygg, till exempel en snygg sekvens. Det är ju alltså då en polsk invandrare som i början av filmen, den franska frun Julie Delphi vill skilja sig, för han kan inte få upp den i sängen. Det är ju ofta så, får man ändå köpa. I fransk film är det väldigt mycket sex. Alltså man gör inte en film om en ung kvinna eller man. Man gör inte en film om någon relation som inte har en sexuell underton. Det är lite deras grej, och som de även gör väldigt bra. Så det är skitsamma. Men så han blir ju så här, han är ju barskrapad polack, och passet försvinner, så han vill bara hem till Polen. Man får inte ens resa till Polen. Så han gömmer sig i sin resväska, det enda han äger liksom. Och så forslas den till Polen, kommer på avvägar. Men det är väldigt snyggt, det är väldigt filmiskt. Det är inte det här pratande huvuden, utan det är många sådana scener i vita filmen. Alltså där man känner att det här är en berättelse i bilder. Inte bara något artigt hopkok.
Men hela den här huvudkaraktären då, Carol eller vad heter, hans hämndplan och allting. Alltså den underhåller ändå lite, du vet. Jag tror folk som gillar så här Scorsese eller du vet gangsterfilmer eller Tarantino och sånt, den har det lätt att se och titta på den här filmen.
Ja, och även Hitchcock. Jag tycker det känns din Hitchcock grej liksom.
Ja, men just då, det sa så här, färgstarka karaktärer, men de andra filmerna är lite mer bara lite åt det tunga drama-hållet mer. Och känns väl kanske lite mer europeiska på det sättet.
Min punkt nummer 7 har du nämnt, och det är längden. Alltså, de är trots allt 1,5 timmar, och det tycker jag är det är imponerande av Kieslowski. För i dagens klimat, så dagens Kieslowskis De vill ju göra trikoloren, och då ska varje, då hade de gjort det långt över 2 timmar. Men Kieslowski hade, även med dekalogenfilmerna, vettet att faktiskt veta att hans berättelser räcker som 1,5 timmar högst. Och det tjänar de här filmerna på. Jag tror, ja, du precis, inte hade trivts lika bra med röda filmen om den hade varit 2 timmar och 5 minuter.
Nej, hade den rört sig upp sig mot såhär suede längd så hade jag väl inte...
Ja, men då blir det mesta jobbigt. Utom Peter Jacksons ringenfilmer.
Bara, men är det inte skönt att sista Hobbit-filmen nu, den är typ kortast av alla 6 filmer. Den är väl knappt 2,5 timme tror jag lång.
Jag och Julius Djurborg, vår science fiction och Sagan om ringen expert som kommer dyka upp på julafton, var ju såg Hobbit på pressvisning. Och då blev vi båda lite ledsna när vi såg att den var 2,20. För man är så inställd nu på att sitta en hel alltså 3 timmar med Peter Jackson-världen.
Men det är väl dels så inför då att ännu mer liksom att, ja, det här borde kanske vara 2 filmer. För att det är lite fett. Man kunde klippa bort de övriga filmerna. Så hade man kunnat få det till 2 filmer över 3. Ja. Men i och för sig, jag ska se den imorgon. Så jag får hoppas att den är lagom intressant.
Ja, det kommer vi diskutera framöver. Som sagt. Men så längden, punkt nummer 7. Och punkt nummer 8 är trots ambitionen. Som då kanske inte riktigt fanns här egentligen då. När du berättar vad han har sagt i någon intervju, Kieslowski. Men ambitionen med en trilogi som inte är Peter Jackson, det vill säga en film uppdelad i 3 stycken, utan ambitionen att göra någonting som ändå hänger ihop på ett själsligt plan. Jag gillar det. Gillar den grejen.
Men jag gillar ju sånt här också när man låter så här karaktärer dyka upp i små scener och sådär i olika filmer. Det är det jag önskar att Marvel-filmerna gjorde snyggare och mer på ett sätt. Ja. Och det är därför jag även om jag vet inte om du har sett trailern till Terminator Genesis. Men den filmen verkar horribel. Men jag gillar ändå idén om att, hej, titta alla, vi är tillbaka i scenerna från första Terminator från 1984. Men nu, the tables have turned. Nu ändrar vi om lite de scenerna. Eller du vet, såhär, ni trodde att Terminator 2 handlade om det här. Men nu ändrar vi på allting och du vet, återanvänder du vet, idéer och sånt från tidigare filmer. Sånt
och, det är ju roligt även i de här filmerna när... Ja. Vita filmen inleds ju med att Julie Binoche, som i mitten på filmen innan, den blå filmen, går in i rättegångssal men blir uthyrsad av vakten. Det inleds vita filmen med, och det är rättegången som är mellan huvudkaraktärerna i vita filmen. Men de kunde haft mer så i trikoloren.
Det tycker jag, när det också var en, jag vet inte riktigt hur planerad den här trilogin var, men det är en trilogi där man skrivit manusen ihop alltid, så tycker jag att de kunde varit mer intertwined. Och det jag menar också, det här med att den här färjan som kommer i röda filmen, där plötsligt alla huvudkaraktärer är med på, då kunde man väl byggt upp de övriga filmerna på något sätt i alla fall. Så att
för där fyller ju inte, den funktionen fylls ju inte där.
För tänk om du vet om att Juliette Binoche och Delphi och de här i sina filmer är på väg till färjan. Man kan inte få se vad som händer där. Då när de bara pratar om färjan i röda filmen och att hon ska på den färjan, så kommer man ju direkt, om man då har sett de tidigare filmerna, känna att shit, jag kommer få någon sorts payoff eller någonting som är det större än alla 3 filmer. De 3 filmerna tillsammans kommer ge mig någonting. Nu blir det ju ändå 3 separata filmer på ett sätt.
Verkligen, verkligen. Alltså det som knyter ihop dem blir bara söta grejer. För det är även en scen i varje film där en gammal människa ska försöka slänga ett tomglas och har jättesvårt för att nå upp. Och då satt jag också och tänkte här på, scenen med Juliette Binoche som handlar då om frihetssymbolik. Vad är friheten? Hon sitter och blundar och ser inte den här gamla kvinnan. Är det friheten? I vita filmen, när en gammal människa försöker slänga, då ser den manliga huvudkaraktären och flinar för sig själv, vilket gör honom väldigt osympatisk på fel sätt. Där blev jag också så här, vad handlar det här? Ja, jämlikhet, jaha, de är inte what?
Men jag kan krysta försöka här då. För i tredje filmen sen så hjälper ju faktiskt huvudkaraktären den här personen, den här kvinnan, att slänga den här glasvasen. Och det är komiskt.
Med ett litet så här leende som hon, Irene Jacob, har under hela filmen. Alltså hon, Hon lägger huvudet på sne och ler lite. Jag störde mig på henne. Ja,
ja, men okej, okay, det gjorde inte jag. Men det känns bara som om man kollar på den scenen när den här gamla person, människan, försöker få ner den här flaskan i den här återvinningsstationen. Så ser nästan Stefan och Christer revy löjligt ut hur hon egentligen kan få ner den här flaskan. Men inte, man måste försöka visa att nej, det här är väldigt, väldigt svårt för mig. Men jag menar, okej, frihet, det kan ju vara frihet i den blå filmen. Det kan ju vara ironiskt i det här att hon har en frihet i att hon blundar och inte ser problemen runt omkring sig, jag vet inte. I andra filmen, jämlikhet, det kan handla om att han ser sig som bättre än henne, men Kristoff skulle visa på att de är jämlika eftersom han vägrar hjälpa den personen. Och i tredje filmen, broderskap, då hjälper hon ju faktiskt. Så då kanske det är så här.
Ja, men precis. Det är ju något sånt. Och även där med jämlik i vita filmen, att han är förnedrad av så många andra. Ja, men precis. När han får chansen att inte förnedra någon som är under honom, så är ju han lika ojämlik som alla som kör med honom. Alltså där blir ju den här lite pessimistiska, ironiska symboliken. Men i röda filmen så blir allting fint igen.
Hon... Och även om man säkert kan skriva en C-uppsats i filmvetenskap på typ 40 sidor om det här och de här temana och kopplingen till filmen, så måste jag väl ändå säga som en filmnovis och amatör på sätt och vis, att det sitter ju inte som ett smäck just då.
Det sitter absolut inte som en smäck. Och den som skulle säga det ljuger för sig själv. För
skulle inte vår lyssnare Mattias Berg kunna hävda att det sitter som smäck?
Ja, kanske. Ja, men jag tror det är fler. För att när man verkligen tycker om någonting, så hittar man ju anledningar att göra det bra. Det är därför jag från början har infört temperaturlistan. Så att jag vill att man ska kunna bryta upp saker man älskar lika väl som saker man inte älskar. Vi lever i en tid där vi älskar att bryta ner sånt vi föraktar och att förhöja det vi älskar. Vi behöver mer nyans till allt det där. Min punkt nummer 9 är inte den blå filmen. För den skulle hamna idag på, ändå för mig, på plats nummer 6. Så tro inte här att jag hatar Kieslowski, för jag tycker vita filmen passerar som bra, jag tycker blå filmen passerar som bra, men jag tycker röda filmen är kvasikass. Men punkt nummer 9 är trots allt Juliette Binoche. Det här tycker jag är intressant, för jag märker här att då på den tiden, så Juliette Binoche fick ett stort internationellt genombrott. Även Julie Delphi, som fick bara en nattrollen direkt efter den här vita filmen, hon breakade ju liksom så här smack. Och Irene Jacob, eller Irene Jacob som jag alltid uttalar på amerikanska, hon var den som var en stjärna innan Tricoloren. Alltså dels genom Kieslowski, Veronica Stubbeliv och sådär. Så hon var ju på något sätt, du vet, den stora stjärnan som fick vara med i den stora finalen, den röda filmen. Men som inte fick, alltså hennes karriär blev inte internationell. Du har inte sett henne i några amerikanska rullar.
Jag vet, du bad ju mig tänka lite extra på det, varför du frågade innan vi skulle spela in där. Att när du ser filmerna, tänk på Binoche och Delphi, varför de fick sådana internationella genombrott och hon, Jacob, inte fick det. Men så läste jag, och det var ju mer att hon valde att göra mindre franska filmer. Hon blev till exempel erbjuden rollen i ett oanständigt förslag. Alltså, det är väl Demi Moore som spelar den rollen.
Aha,
men tackade nej.
Ja.
Så att jag tror att hon medvetet valde att göra filmer som hon fann intressant istället.
Nu blev jag, nu förändrades väldigt mycket för mig. Alltså så här,
medan Juliette Binoche mer sålde ut sig själv, och hon gjorde väl The English Patient och...
ja, jag vet inte om man kan kalla det sälja ut sig själv. Om man får en Oscar. Hon fick en Oscar för The English Patient.
Ja, jävlar, okay, ja.
Och den är ganska creddig. Så att sälja ut sig själv, vet du fan. Hon gjorde en rätt,
alltså,
bra karriär.
The English Patient, eller Engelska patienten, är en film som, jag tror aldrig jag har sett den filmen, och jag känner absolut ingen lust att se den. Jag hoppas inte den dyker upp på IMDb Top 250.
Googla English Patient och Rupert Bear. För om man bara googlar English Patient och soundtrack, då kommer det som är mer känt från soundtracket. Men googlar man English Patient och Rupert Bear, så kommer det vackraste melodin från den filmen, som även låg över trailern när filmen kom, visades på bio. Så jag blev förälskad i trailern, men inte sen i filmen. Och det är Rupert Beers fel, tror jag. Men om, i och med att jag fräste lite, alltså så här, alltså satte på mig feministtröjan om Kieslowski och gubbighet och sånt där, så apropå vad nyanserad, så kan man väl se det så här då. För säg att det här slarvet som finns i trikoloren, och där jag inte riktigt förstår ens vad den här äldre mannen gör, varför den, han är med i röda filmen. Men tänk om det här är Kieslowskis på något sätt kärleksförklaring till kvinnorna i sitt liv innan han dör. Och att den fina symboliken här efter hans död är att han, han liksom gav Juliette Binoche och Julie Delphi en rasande start på sina karriärer liksom. Och även Irene Jacob, som valde då att inte göra det. Men säg något.
Låter fint. Jag tänker också på det, att han gjorde film, även om det är då filmer som ligger med lite grisiga män eller så här, så är det ändå filmer om kvinnor.
Absolut. Och jag vill säga här, det främst trista män, förstår du? Jag tycker att männen är så jävla trista, helt i onödan i den här filmen.
Jag gillar ändå domaren i röda filmen. Jag kan inte hjälpa det. Alltså jag gillar det strama äldre mansutseende på karaktärer. Jag tänkte när jag såg den, på att hade de gjort den här i USA idag, en remake, eller England, så typ han Peter Mullen, heter han så, skådespelaren.
Ja, precis.
Mest eller känd kanske för Tyrannosaur, i alla fall där fick han i alla fall ha en stor roll. Han är väl även med Harry Potter på något sätt. Men i alla fall, han är lite samma utseende. Jag gillar de här, du vet, fårade äldre männen.
Och för de som inte gillar röda filmen, så rekommenderar jag Nelly och Karanord också, som också kom på 90-talet istället. För där finns en yngre kvinna, äldre man film fransk dessutom, som jag tycker är mycket bättre. Men jag menar, men folk kanske ska ge röda filmen en tittning. För om Emil kan tycka den är bra, och den ligger på plats 248, så...
Jo, men den är också som ett jäkla pussel jag inte kan... Just i det här med att han berättar en historia, han berättar sin historia om en kvinna han en gång älskat och vad han gjorde som följd av det. Och så får vi samtidigt se en historia i nutid parallellt med detta, som är exakt den historien fast i nutid. Jag kan inte lösa det pusslet.
Nej.
Så, och det kanske är bara så enkelt att det är väldigt, väldigt konkret symboliskt i att Kieslowski vill visa upp hans resa, men han gör det istället på ett smart sätt i nutid.
Ja, men smart sätt som inte, alltså den lovar smart men är inte smart, det är ju det jag har problem med. Men i varje fall punkt nummer 9 fick vara Juliette Binoche för mig, för att jag gillar fortfarande den blå filmen. Hon fängslar mig fortfarande. Finns en obehaglig kattscen där också. Men punkt nummer 10, så är det ändå den visuella bedriften med färgtematiken. Även om man ibland hatar det, så här, när det kommer någon onödig panorering i röda filmen, där man är så här, varför panorerar kameran så här? Aha, den ville hitta ett rödlyse 18 meter bort. Men det är väldigt vackert. Det tycker jag. Det tyckte jag då, det tycker jag nu. För att man kan sitta i en scen och inte tänka på det, så plötsligt inser man, ja just det, de har fotat så att stolskarmen ser röd ut, eller blå, eller vit. Alltså, det är väldigt vackert. Jag tycker det har lyckats. Den känns blå, den känns vit, den känns röd. Vad säger du?
Ja, jag håller med mig. Och det är kanske därför jag tycker om den röda filmen lite. För att jag gillar de här röda accenterna. Eller de här tydliga röda sakerna i bild. Som trafikljusen när det är mörkt ute. Eller den röda jeepen och allt det här. Och den blåa, jag känner efteråt att den blåa mer är så här... Bara som en matta ligger den blåa tonen. Som det är väldigt, väldigt mycket fotad liksom ute när det är dimmigt och blått. Och den vita filmen kan jag tycka är lite jobbig på det sättet, att den mer är... Ja, men det är mer att de har bränt ut himlen och sånt för att få det vitt. Jag tycker inte... Det är kanske det jag gillar med röda filmen, bara att den är mysigt. Den är mysig med sina röda detaljer.
Och jag kanske trivs bättre i den blåa ångesten där. Alltså den här isblå gryningsångesten som P.O. Enquist har beskrivit så bra i P1-programmet, allvarligt talat.
Men det var det jag skrev till det här, så jag tyckte det var så kul när den vita filmen är att de har valt Judy Delphi som kvinnlig då skådis, som är typ kanske den vitaste skådisen någonsin.
Ja.
Så tycker jag att hon är typ en vit detalj i filmen.
Ja, verkligen. Verkligen. Ja, men, så, nej, men där har du lyckats. För det är till och med så att jag känner så här att ja, Juliette Binoche är blå, men det är hon ju inte. Alltså så här. Och Irene Jacob är ju inte röd, men det känns så. Alltså så här, färgerna gör väldigt mycket. De,
ja, och överlag visuellt så tycker jag att att de är väldigt intressanta. Han leker ju väldigt mycket med sitt visuella språk. Ja. Det är ju mycket sköna panoreringar och åkningar och lekar, så även bild och sådär. Så
det finns mycket gott där för alla som gillar att se film.
Precis, och samtidigt är de korta, så man inte spenderar liksom en halv dag för att titta på.
Nej. Nej, herregud. Hela trikoloren är ju i stort sett hela indiska suedes.
Precis, hela trikoloren ryms i suedes. Ja, det är sant. Men är det någonting mer du vill säga om trikoloren, eller känner vi oss färdiga med den här filmen?
Jag tycker vi känner oss färdiga, och om jag lät onödigt vresig så är jag trots allt inte det. Jag tycker de här filmerna är mysiga, och på ett sätt, nu när du berättar om din upplevelse av röda filmen, så känner jag att jag kommer se om den, kanske om 10 år först, men jag kommer se om den igen. För jag gillar ju Buddy Love-filmer väldigt mycket, och kände inte det i röda filmen alls. Men jag kan ha varit lite, jag kanske inte var där, jag kanske redan var så här, hade bestämt mig för vad jag skulle tycka, i och med att jag hade sett den blå, den vita, och i stort sett hade temperaturlistan klar, förstår du?
Mm.
Så röda filmen blev ju inte en enskild upplevelse, utan jag bara såg den som komplement till de andra. Så precis som på gymnasiet, då såg jag den inte ordentligt heller. Så att röda filmen ska ges en chans om 10 år.
Och jag tror inte jag gav den blå filmen någon chans från början. Det var så här första intryck som gjorde att jag skrev av den lite. Så den vill jag se om faktiskt direkt.
Ja, för jag kan säga att i den finns ändå, det finns, och varför jag tyckte om den som tonåring också, utan att försöka vara tonårscool, så minns jag att den skildrar sorg ibland på ett väldigt sätt som gör mig nyfiken. Alltså så här, som gör mig trygg i mina egna känslor av sorg. Alltså sorgen blir vacker på något sätt. Så att det finns ju helt klart. Vi verkar ju gilla de här, i varje fall. Skulle vi säga ett gemensamt betyg på trikoloren, så får den ju ändå 3 getingar, eller hur?
Mm, ja, det tror jag. Och vi föredrar den framför Swades.
Ja, men Swades snodde ju på netta.
Ja, alltså, jag tycker det är skönt att använda den som en måttstock, för att bli på något sätt alla filmer helt okej.
Okay. Ja, precis.
Men okej, okay, men Gustav, vad är det vi kommer prata om nästa gång vi ses?
Nästa gång vi ses, nästa gång ni hör oss, är på julafton, då vi lägger upp julaftonsavsnittet, som blir Hobbit 3. Eftersom det är en film som alla ändå går och ser. Vissa säger att de är trötta på det, men jag tror fler som jag, som inte har brytt mig om alla de här filmerna, känner nu att det har blivit en fin jultradition. Peter Jacksons Sagan om ringen universum. Ja. Så det blir Hobbit 3 med Julius Jurborg.
Jag kan säga att jag har ju inte sett den ändå, till skillnad från dig. Men 3 anledningar till varför jag ser fram emot att gå och se den imorgon. Frånsett att det kanske är någon tradition. Det är dels att den är faktiskt rätt kort. Så det känns som att, okej. Okay. Den kommer inte dra ut för länge. 2, det är för jag gillar Legolas. 3, det är för att jag vill se sista scenen i filmen. Hur de binder ihop det med Sagan om ringen sen. Alltså, vad är det sista Peter Jackson lämnar oss med för att få det här till 2 trilogier som på något sätt sitter ihop? Det är
vi får följa upp det när du har sett den. Jag vill bara säga, minns du, det finns någonting med Sagan om ringen filmerna som jag alltid har klagat på med alla filmer, som där Legolas av någon anledning alltid är med. Kommer du ihåg vad det är?
Det är väl dels att han åker ner för snaben. Och det är också att han åker skateboard på en jävla sköld ner för en trappa i
tvåan. Ja, det är alltid Legolas som gör där de här CGI-effekterna som bara blir bättre och bättre. Men Legolas gör alltid något som ser hattigt ut. Och det får vi. Vi ska
nej,
se.
Nej, säg inte så.
Ja, men det gör ingenting. Men likförbannat är det Legolas som även i den här står för det saggigaste CGI-moment i filmen. Vi ska se om du märker vad det är jag tänker på när du ser filmen sen.
Jag återkommer på julafton om det då.
Ja.
Och då kan jag väl säga det. Det här har jag faktiskt missat nu att säga de senaste gångerna. Men jag kan säga att vi finns på Facebook, så gilla oss gärna där. Kul ni som gillar oss, ni får gärna diskutera med oss där och sådär. Vi finns på tittarsnacka.se. Och vi vill tacka filmfenix.se för att de också lägger upp våra avsnitt och ja, hjälper
och så var det var en lyssnare som hörde när vi slängde ut till en specifik lyssnare, Arctic Monkey, om att välja en komedi som borde finnas på IMDb 250 som vi kan prata om någon gång, just för att den saknar kanske så här roliga skrattkomedier. Men då var det en annan lyssnare som skickade två år mail på Facebook och föreslog på svenska heter den ju Delta-gänget, va? Alltså Animal House med,
okay, ja.
Alltså den ursprungliga Saturday Night Live-komedin på något sätt. Och skicka gärna in sådana förslag, för direkt åker ju Animal House upp som en film vi kan ta till någon dag, i och med att någon spontant har kommit med den. Och skulle fler säga ja för fan, prata om Animal House, så närmar den sig ju ännu mer att bli en sån film som kan dyka upp ibland som en julklapp eller påskpresent eller sommarlovs snack.
Ja. Ja, precis. Så kommer förslag och allt möjligt som ni tänker på sådär.
Och se trikoloren, de fyller en funktion i filmhistorien, alltså så här, det gör de. Kieslowski gör det.
Helt klart. Vi ses nästa gång, Gustav. Ha det bra.
Detsamma.